Okänd identitet, del 4. Det stora spelet. Av Christian Unge, uppläst av mig, Gerard Hoverstorfer. 15 oktober 2017. Jag är livrädd. Jag vet inte om jag vågar skriva mer i dagboken, ifall fransmännen eller turkarna skulle hitta den. Samtidigt vill jag skriva ner allt jag varit med om ifall jag inte klarar mig. Jag får anstränga mig för att skriva tydligt om någon skulle läsa. Jag börjar få tillbaka kraften i handen och benen. Bulan i huvudet har lagt sig och imorgon ska de ta bort stygnen, säger de. Jag kan gå på toaletten själv nu, även om jag blir yr och fruktansvärt trött. Men jag vill bara härifrån. Jag har blivit förhörd, säkert 8 gånger sedan olyckan. Samma 2 män har återkommit, jag tror att de är fransmän, men de envisas med att prata engelska. Sen är det turkar, det är jag säker på. De är tuffare. Ändå verkar de inte ha samma koll som fransmännen. Jag är extra rädd för den äldre fransmannen, han med stort grått hårsvall, som ofta sitter tyst och antecknar. När han väl ställer en fråga är det som om han vet mycket mer om mig än han visar. Men allt det där klarar jag. Jag har berättat det jag vet om lägret i Al-Hol utan att avslöja några namn på kvinnorna. Fransmännen verkar ändå veta exakt vem jag var när jag kom dit och vad jag haft för roll. Så det var ingen idé att försöka ljuga. Turkarna har varit mer intresserade av vilka vi har krigat mot, vilka utlänningar jag stött på. Samma där. Jag har nämnt olika nationaliteter, försökt vara ärlig utan att avslöja några riktiga individer. Allt för att jag inte vet vem som kan sättas dit eller råka illa ut för att jag pratar. Men värst av allt är att Leila är död. De har inte velat visa mig kroppen. De säger att den var alldeles sönderbränd. Precis som de andra kvinnorna i baksätet. Och det är uppenbart att de mest är intresserade av att veta hur mycket jag kände till om Leila. Först nämnde de inte henne vid namn. De frågade om allt annat än just Leila. Om lägret, om vad vi åt, hur ofta vi åkte till fronten, hur många jag sov med, etc. etc. Det var som om de medvetet undvek att fråga om Leila, men senare, kanske vid tredje förhöret, började de fråga om henne. Efter det har nästan alla frågor handlat om Leila. Vem hon är, vad hon gjort i detalj, och om Sara. De frågar till och med varför lekar Sara gillar. Jag blir inte klok. Det är som om de vet en massa om Sara men bara vill få det bekräftat av mig. De frågar också mycket om hennes ursprung, vilket land jag tror att hon kommer ifrån. Jag har sagt någonstans i Skandinavien, jag undviker att precisera Sverige, även om jag vet att det är därifrån Saras pappa kommer. Det sa Sara nämligen till mig kvällen innan vi skulle åka till Ankara. De pressar mig att nämna ett land, men jag säger att jag inte vet. Jag tror att de tror mig, särskilt som jag ligger så nära sanningen hela tiden. Sedan kom det jag har känt på mig hela tiden, hotet. Igår var fransmännen här, och då var det den tunnhåriga som inledde samtalet. Antagligen har han högre rang än den andra, eller vad vet jag. Men han sa i princip att jag måste skriva på ett kontrakt där jag lovar att aldrig berätta för någon om det jag gjort i lägret. Inklusive vilka jag träffat. De nämnde specifikt Leila och jag förstod att allt i kontraktet egentligen handlade om henne. De sa att om jag bröt kontraktet och nämnde henne för någon så skulle det gå illa för min morbror Serbes till Sverige. Jag frågade om det var ett hot, varpå den tunnhåriga tittade mig i ögonen och sa absolut. Jag fick rysningar och sen kunde jag inte somna. Låg bara och tänkte på Serbest. Att han inte alls har med det här att göra och att det var så orättvist att han skulle dras in i något dåligt. Efter att jag skrev på kontraktet har jag inte sett några poliser. Varken fransmän eller turkar. Jag hoppas bli utskriven imorgon. Vill bara härifrån. Så långt bort som möjligt. Torsdag 12 juni. Kapitel 1. Då har vi en del att göra, sa Olof Olander medan de sista eftersläntrarna masades in i konferensrummet på fjärde våningen i Säpos stora komplex norr.